Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lagt
till. Avbryt.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Ja, sen vill jag bara upplysa om att musikern Andreas Klerup som gästade vår podd avsnitt 40 debuterar som konstnär på Industrigatan 12 i en utställning kurerad av mig, Cyril Hellman, och konstnären Elin Kjellman. Utställningen pågår den 3-5 maj på Industrigatan 12, men vill man redan komma på en exklusiv vernissage torsdagen den 2 maj, sponsrad av bland annat Cocktailkungen som också har gästat vår podd, så ska man mejla in svaret till cyrulochstig@gmail.com på frågan: vilken är Andreas första hit som han debuterade med i 20-årsåldern? Den går i både moll och dur, sjöngs av Sveriges populäraste sångerska Robin och gick rakt in på Englandslistans första plats. Mejla in svaret till cyrulochstig@gmail.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är en av Sveriges främsta journalister och tv-personligheter, Robert Aschberg. Robert växte upp på Kungsholmen i Stockholm på 50-talet. Efter studier i USA, han hade tänkt att bli läkare, kom han tillbaka till Stockholm och började engagera sig i FNL, kommunist och maoiströrelsen. 1980 började han på tidningen Expressen. 1987 värvades han av Jan Stenbeck till dennes nya tidning Zeta TV och tog snart upp i tv-kanalen TV3 där han gjorde legendarisk banbrytande tv med Diskutabelt, dokusåpor som Robinson, Baren, Efterlyst med mera. Han har bland annat belönats med Stora journalistpriset. Han har också varit ansvarig utgivare för antirasistiska tidningen Expo och styrelseordförande för MTG. Nu har han pensionerat sig men går inte sysslolös för det. Han jobbar med Aftonbladet TV och har nyligen blivit ordförande för Publicistklubben.
Robert Aschberg är här hemma hos mig på Kungsholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad händer med dig nu för tiden? Alltså, jag har rykten om att du har pensionerat sig. Och jag hade faktiskt funderat över det. För jag har sett det på Aftonbladet väldigt mycket på senaste.
Ja, det konstiga är alltså att jag har tagit ut pension sen ett par år tillbaka. Jag är bara konsult, jag är inte anställd någonstans. Det betyder man fakturera istället för att få lön. Men ja, så att jag är pensionär i teknisk mening. Men just nu är det rätt mycket att göra ändå. Därför att jag kommer nog aldrig sluta jobba. Jag hade tänkt att jag skulle...
Det känns som jobbet är ditt liv.
Nej, jag har ett annat liv också. Jag gillar att göra saker
med händer. Bilar också.
Nej, inte bilar. Det är inte så mycket.
Men det är väl såna här...
större maskiner, ja, men också snickeri har jag börjat intressera mig lite för. Snickra. Jag tänkte jag ska snickra lite möbler och såna grejer. Inte avancerat. Man ska känna till sina begränsningar, som Clinton sa. Men lite grann. Mm.
Men vad då? Vad innebär det då, konsult, att du... Alltså för
nej, men jag jobbar och så fakturerar jag istället för att få lön.
Ja, men för mig känns det som att du har haft i alla fall de senaste... Eller sen du blir ett känt namn. När vi började titta på Diskutabelt, jag och mina kompisar när vi var i tonåren.
Ja.
Då innan visste vi inte vem du var som journalist. Men det blev någon så här revolutionerande. Till mina polare som inte läser en tidning. De bara, vi måste kolla på Diskutabelt. Fast där stod ni och skrek och svor.
Ja, ja.
Och det revolutionerade tv på något sätt. Liksom, och fick alla intresserade.
Ja, i viss mån gjorde det nog det. Men det var ganska lätt på den tiden att vara ett alternativ också till den traditionella tv. Mm. Så att vi hade ju hjälp av att det var rätt så högtravande då på Sveriges Television och så vidare, va? Och det var lite akademistiskt.
Mm. Alltså jag drog mitt strå till stacken, ja, i magasinet, va? Jag gjorde det mest smala.
I magasinet som gick i SVT? Alltså.
Ja. Ja, och du vet, jag fick carte blanche av Annika, va?
Ja.
Hagström. Och då så gjorde jag, började med en 17 minuter lång intervju med Willy Kyrklund om problemet med att överföra grekiska versmått till svenska.
Ja, det låter
så. Då blir jag överfallen.
Ratingmaskin.
Ja, men innan det har jag förstått, då var du vanlig kvällstidningsjournalist, ungefär som din bror Rickard Aschberg.
Ja, alltså, jag jobbade 7 år på Expressen. Och sen blev jag värvad och var med och startade en tidning som heter Zeta.
Ja.
Som inte levde så jävla länge.
Men som sen blev Zeta-TV.
Ja, eller ja, det varumärket användes till ZTV. ZTV fick större genomslag.
Som var Stenbecks från Särn.
Ja, det var det. Ja.
Så då genom det kom du in i TV?
Nej, jag hade börjat med TV innan ZTV startade. För att jag blev övertalad att börja göra de här programmen då, Diskutabelt, som var en copy-paste från en amerikansk förlaga som hette The Morton Downey Jr. Show. Han var extremt reaktionär och det är jag inte än i alla fall. Och i övrigt så plankade vi hela upplägget.
Så du var inte den typen av journalist ens innan?
Nej, men vad är den typen? Vad fan, man ska ha många strängar på sin lyra.
Nej, men om man kollar hur jag växte upp, för jag mellan på 80-talet då var jag mellan 10 och 20 under de åren.
Ja.
Och då... För mig fanns det först då bara en stor journalist, det var Jan Guillou och Mats.
Även
jag som ville bli journalist redan då, studerade honom och han jobbade och sådär. Sen kom Diskutabelt där ni bara skrek och var på. Men efter det tror jag nog, och kanske även fortfarande, så har du stått för, medan han har stått för kanske mer analytisk journalistik, stod du och Janne Josefsson från att vara in your face, skjutjärnsjournalistiken.
Lite mer, vad ska vi säga, konfrontativa. Ja, det kanske är sant.
Men frågan är, var du det ens innan det där diskussionen?
Ja,
blev du det där då?
Var väl, alltså, att vara uppfostrad eller ha lärt sig yrke, jag hade ju haft journalistjobb tidigare, men det var ju på Expressen som jag lärde mig, om vi ska säga, någon form av att tänka på något sådant tabloidsätt, va?
Mm.
Och där var också rätt fritt på den tiden. Låg man i, va? Och jag låg i som fan. Då fick man göra rätt mycket och hålla på och göra roliga grejer och allvarliga grejer. Ja. Alltså mixen.
Jag var ju det som är... också på Expressen samma tid, va?
Ja, men du var på Kulturen, va?
Kulturen, till skillnad från de andra tidningarna, var Kulturen öppen. Du kunde gå från Kulturen till allmän del och tvärtom.
Ja, just det.
Och det var ingen motsättning där.
Nej.
Och det berodde ju mycket på Bosse Strömstedt.
Ja, och kanske på, vad hette han, Björn... vem var chef där då, när du var där?
Det var ju Leifsan.
Men det var inte så att du steg in till så kriminaljournalistik.
Nej, men jag gjorde en vanliga jobb. Alltså.
Ja, vanliga.
Nej,
kollar,
inte,
fick en lapp.
Nej, inte, så, inte, kollar inte, så, här. Inte så, men alltså jag... Alltså det var ju så här öppet, vi umgicks ju mellan redaktionerna.
Ja, det är sant.
Och jag var ju kompis med Sten Berglind och alla de där.
Ja.
Och när de snackade skit om kulturvärlden sa jag, hej, vänta, jag tillhör inte bara kulturvärlden, jag tillhör den smala kulturvärlden.
Ja.
Och då sa, om det var Lasse Isaksson eller vem, då sa, hörru, nej Stig, du är en helt vanlig människa.
Ja. Och det tog du som en förelämpning.
Nej. Jag är ganska stolt över det.
Nej, men vadå? Ni körde en ganska hård framjournalistik på.
Ja, det gjorde vi. Men och man får väl säga det, att man skruvade väl upp, om vi ska snacka om Bo Strömstedt som hade sina sidor på många sätt. Men han sa en, han hade ett uttryck att man skruvar upp saker och ting till löpsedlar. Det var ett bra uttryck, tycker jag. Och det var väl det vi gjorde i Diskutabelt. Alltså hårdrog frågeställningar och framförallt var det en grej att hitta rätt personer, va?
Men är det den rollen du var då och utvecklades som du i grunden ser det som? För att om man ska se den mediala bilden av dig idag, så har du ju dels entreprenören, vd för Strix, tog över Stenbecks med...
Nej, delar av det.
Ja, men du är ändå boss där.
Små delar.
Ja, sen exhibitionisten som är med i
Nej,
men jag menar så här, som är med i Goa och Robinson.
Ja, nej, men
det är
alltså, man är säkert exhibitionist och fåfäng, va. Men min fåfänga tror jag snarast tar sig i huvudsak då andra, man, det är svårt, man ska aldrig bedöma sig själv, för det blir ju subjektivt så in i helvete. Det är ju löjligt egentligen att höra folk beskriva sig själva. Mm. Men min fåfänga tar sig snarare uttryck att jag tycker det är kul om folk ser när jag kommer i min gamla lastbil och sådana där saker. Eller, förstår du? Det är alltså den sortens grejer. Det är...
Fast det gör det ju inte i Robinson.
Nej, nej, men däremot så är jag både lojal. Alltså, det första jag började med så här docusåpa, det var något som hette Baren. Och det var ganska nyskapande i sin genre på den tiden. Det var det, och det var för övrigt ett av de första interaktiva programmen som jobbade, alltså nästan för tidigt. Internetpenetrationen var inte alls vad den är idag. Inte till närmelsevis vad den är idag. Och där fanns det såna här kameror folk kunde titta hela tiden och kunde chatta och greja med. Jag tror nästan det var för tidigt. Men det gick till så att jag var egentligen inte road av den sortens program. Jag ville gärna göra upptåg och roliga grejer, blanda det med det som då med en schablon kallas för seriöst. Men det var bara för att vi satt på produktionsbolaget där, och så frågade Anna Bråkingen som var chef då, och sen hade vi den danska chefen från danska kontoret uppe och sa, vi går och käkar lunch, vi måste snacka om det här. Och sen säger de så här, det var en fredag lunch då, säger de så här, men du, om vi nu inte hittar någon jävel som kan du ta det här? Ja, jag är i yttersta nödfall, säger jag, och så hör man stålporten slam. Så, då har de grejat det bra, trevlig helg. Och så tog jag det, och sen visade sig vara jävligt kul. Mm-hmm. Jag tycker det har varit skitkul att vara programledare i såna här docusåpor. Mm. Det är inte säkert att jag skulle tycka idag, för jag har fått min beskärda del. Va? Det var faktiskt jävligt kul, och man kunde hitta på. Just det där Baren var ett väldigt fritt format, så vi hittade på nya grejer hela tiden för att få fart på det. Alltså det kunde vara sån här ren nonsensgrej, så vi säger till dem nu, för att vi vill ju att de skulle tjabba med varann så mycket som möjligt så det blev innehåll. Vi säger till dem att från och med nu är det fas 3. Och det blir helt tyst. Okej, från och med nu gäller fas 3. Mer information senare, och så gav vi aldrig någon information, men de började snacka om, fan, det är ju fas 3 och det hände grejer, va. Alltså det, på sätt och vis, vi kunde experimentera på ett sätt utan att vara allt för taskiga, så kunde vi experimentera med det var rätt kul att se de där grejerna.
Men då, men de som var med där, okej, du kan väl göra det, exceptionist, det kanske var fel, men de som var med var definitivt exceptionister. Och då har vi vissa som det kanske gick bra av, som Jens Liljestrand.
Ja, just det, han var en deltagare i Baren.
Ja, eller den där han som hade hemma, hette han Robinson Emanuel.
Ja, var han med? Nej, men han var inte med bara, han var med i Robinson. Ja, han vann väl till och med, tror jag, något år.
Ja, men typ.
Det var nog, jag var nog inte programledare den någon gång.
Men det fanns väl också någonting cyniskt, att slänger in en dunk i brännvin med vissa mindre begåvade, vissa gränslösa människor, och de bara super ner sig, och så gör du tv av det, och sen åker de också på bak ner i tre år.
Men det gjorde vi inte. Det var därför att om folk bara super ner sig, det funkar inte. Det är ingenting. Det är ungefär samma som svält i Robinson. Mm. Det är bara att passivisera folk. Du får ingen handling. Mm. Vi hade ständiga diskussioner om det där.
Ibland.
Ja, vi slängde till dem. Det händer ju ingenting. De ligger ju bara där helt utmattade. För de orkar inte ens gå och försöka fiska eller vad man nu gör. Hitta någon rötter man kan käka eller något. Mm. In med för fan flera säckar ris. Och då börjar det hända grejer. Mm. Så att det är inte så enkelt. Du kan inte bara supa ner folk. Det blir jävligt tråkigt. Ja, det kan vara jättekul en stund och folk larvar sig och sådär. Men sex och sådana där grejer. Det var inte så mycket sex i... Jag tror faktiskt Baren var bland det första. Men vi visade inte det där så explicit. Mm. Men vi skojar mycket om det då. Det var några som fick en herdestund där.
Gjorde Jens Liljestrand det också?
Nej, det minns jag inte.
Du skulle inte uttala illa.
Skulle jag veta något så skulle jag låta vara osagt. Inga ord efter mig. Jag säger ingenting så har jag ingenting sagt.
Ja. Nej, men i alla fall, vad skulle jag säga? Men det som jag tänkte på, de rollerna, du hade den entreprenör, du hade, var entreprenör, men du var ändå med i tv, fast du inte behöver det om du vd för ett stort företag. Det var det jag menade med exhibitionist.
Ja, det är klart att jag är exhibitionist i någon mening, men det får ju andra bedöma på skala 1-10 hur mycket exhibitionist.
Ja, men sen tredje rollen i journalistik, och det är där det känns som att du går tillbaka till nu.
Lite. Ja, kanske. Ja. Det jag sysslar med nu är i huvudsak traditionell journalistik.
Plus att du alla år håller på med Xbox.
Ja, jag har suttit i styrelsen. Jag har inte varit så aktiv. Jag sitter i styrelsen och styrelsens uppgift är...
Men det är nog rådgivande då?
Ja, det kan man säga. Men vi lägger oss inte direkt i innehållet i tidningen eller arbetet. Vårt jobb är att se till att arbetet flyter bra, att det finansieras, att det liksom finns lite strategiska grejer i samråd med vd då, som också sitter i styrelsen.
Finansierade du dem innan Stig Larsson pengarna?
Ja, jag gett dem mindre gåva. När de var, det var faktiskt i samband med att några nassar hade sprängt eller kastat någon bomb på deras tryckeri. Och tryckeriet då, och då gav jag dem en peng för att jag tyckte inte att sån verksamhet ska stoppas på grund av att några jävla halvterrorister försöker, va. Och sen frågade de om jag kunde stå för det, så att säga. Och det sa det jag gärna. Och sen så frågade de om jag vill sitta i styrelsen. Det här är väldigt länge sedan. Så att det är ett hedersuppdrag som jag gärna gör.
Ja, men det är ändå liksom väldigt seriös journalistik vid sidan om och tv-program.
Ja, men min roll är inte journalistisk i den delen. Mm. Alltså.
Nej, men alltså,
vi ska ju inte kasta sten i glashus. Både jag och du, Cyril, gör ju en massa uppdrag som är helt annorlunda än det som vi kan kalla för seriös litteratur.
Ja. Men vår producent sa att nu ska vi låta Robban prata.
Ja. Nej, men prata på ni. Det är säkert underhållande för era trogna. För er kärnmålgrupp.
Alltså, jag kanske har missuppfattat det, men jag hörde någonting om att du skulle bli ordförande i pressklubben alltså.
Nej, publicistklubben. Och det blev jag i, vad är det för dag idag? Onsdag.
Det är onsdag.
Det blev jag i förrgår kväll, blev jag vald till ordförande i publicistklubben. Ja. En anrik klubb.
Ja, då är det intressant att helt enkelt överföra diskussionen på situationen för publicistik.
Ja, den kan man ju snacka om i timmar. Och jag ska börja med att säga att jag inte är någon expert, men det har ju skett, omvälvningarna är ju enorma senaste decenniet eller decennierna. Alltså att vi går från det som var traditionell publicistik, nämligen i tryckt papper, till det som nätet har inneburit i revolution, va? Och till att varenda människa går omkring och bär på i princip en OB-buss, alltså kan sända direkt från jordens alla hörn med sin lilla mobiltelefon. Och alltså, så det är en verklig revolution som pågår. Och sen har vi då inflytandet från de här amerikanska jättarna, Google, Facebook, alla de här som snor inkomster från de traditionella medierna i allt högre grad. Och som är
inflytande?
Inte bara stålar utan även en plattform för allsköns konstigheter, va? Och inte ta något ansvar för det. Alltså, vilket man ändå får säga att traditionella medier har haft ett ansvar för det som har publicerats på olika sätt. Så att det där kan man prata om hur länge som helst. Det är svårt att liksom överblicka, ja. Och vad det kan få för konsekvenser och vad som kommer hända. Det enda man kan säga med säkerhet är att för 10 år sedan hade vi inte kunnat föreställa oss vad som skulle hända idag. Och om 5-10 år kommer vi säga samma sak.
Men alltså, nu är det personligt igen, men till exempel, du blev ju väldigt illa behandlad nu när du var på din alpinresa.
Ja, jag skrev en spalt om det.
Du skrev en spalt, men du hängde inte ut.
Nej, jag hängde inte ut.
Din dotter, som jag känner då, hon hängde ut honom.
Ja, hon var så förbannad.
Ja, och det kan jag förstå. För att det blir personligt när man är förälder. Men där var du, tycker jag, bättre än dem. Alltså om man säger typ Camilla Läckberg är en stor influencer med 500 000 följare.
Okay.
Hon hängde ut någon som hade behandlat henne illa när hon köpte ett smycke på Georg Jensen.
Oj då.
Och man kan ju räkna med att den här personen då kanske fick sparken dagen efter. Men här, dig, hade jag varit dig så hade jag hade hängt ut personen även i krönikan, för att betalar man en dyr resa och dyrt hotell, då ska man inte bli illa behandlad för att man hyser antifascistiska åsikter.
Nej, men då kan jag säga att det här bolaget som det handlar om, det ägs helt av den här killen, och i holdingbolaget, för det är flera dotterbolag, styrelse sitter den här killens avkomma, så att bara gå på styrelsen och så här, det hade kanske inte varit däremot så är det också
inte,
så
du hängde ändå inte ut dem.
Nej, jag gjorde inte det, därför att jag menar inte att i huvudsak min personliga vendetta, det fanns kanske ett större intresse för det. Det var väldigt många som mejlade och frågade vilket bolag.
Jag fattar inte vad det handlade.
Nej, men det var så att jag var på en skidsemester. Vi var 6 stycken. Vi brukar åka när vi kan, en gång om året, och åka skidor i Alperna. Och det där får man boka jävligt lång tid i förväg, och det är ganska dyrt, men jag tycker det är kul med utförsåkning.
Inom banan har jag varit på språkresor där.
Det har de säkert, man har varit på språkredo. Det är ett relativt stort bolag.
Ja.
Och då första kvällen, vi kommer fram jättesent till det här hotellet, och det är jättetrevligt och fint. Vi får en väldigt sen middag, och så sitter vi och tar varsin grappa då i baren efter det, och funderar på när vi ska gå och lägga oss. Man vill gå upp tidigt och åka skidor. Då går det en kille som jag ser att han spanar in mig, och så går han rakt på, så börjar han komma med en jävla massa såna här högerextrem Facebook-smörja, va? Såna här grejer, massa rykten och skitarna på. Och går på som fan, och går på sällskapet också. 97% av alla moderater vill samarbeta med Sverigedemokraterna, men det begriper inte ni, för ni bor på Södermalm allihopa, och det äcklar mig. Och de här, det är jag och min ömma hustru som bor på Södermalm. De andra är helt oskyldiga till detta brott, va? De bor i skärgården, två av dem bor i skärgården, en bor uppe på en gård i Roslagen, och två, tre, vad fan bor jag? En bor i Enebyberg. Så att, men det spelar ju ingen roll. Den här killen gick ju inte att snacka. Han visste ju allting, va? Han visste ju hur det var. Han var i sin bubbla. Men det märkliga med historien är att en kille som äger reseföretaget och hotellet går rakt på en betalande gäst.
Han var också någon form av konsul för Sverige.
Han är honorärkonsul för ett mellaneuropeiskt land. Där han har stora investeringar i hotell och sånt.
Okay.
Ja, men vad gjorde han då? Då gick han på...
Nej, på han stod alltså rätt sjavig ut, va? Alltså lite klädd, möjligen hade han sprayat håret och sådär, vilket jag tycker är misstänkt när killar gör. Och det är inte bara för jag själv är flintskallig. Utan, men han är lite för trång kavaj, lite så halvt överklassklädd, men sjavigt, va? Och knapparna i gylfen var öppna, och alltså, han var rätt drå, han var rätt packad, va? Nej, han hade inte en sån där Sven Bertil-grej eller vad jag menar, och inte någon sån där nästuk i bröstfickan, men man känner igen stilen, va? Om man får då, med de fördomar man kanske har, så kunde man ändå placera honom på. Göteborgare. Behöver inte vara en nackdel. Men och sådär. Och han var på en halvtimme, vet du. Och det var så att personalen tyckte det var extremt pinsamt. De försöker komma och liksom, men du, snälla, och säga hans namn ska inte du. Och så. Han bara viftar bort dem.
Det han höll på med en halvtimme var att du hade haft antirasistiska åsikter.
Ja, ja, jag var full med skit och alla hatar mig och bla bla bla. Jag tror jag var den som var absolut lugnast i sällskapet, för det där är ju liksom inga nyheter. Det där kommer med jobbet.
Jo, nej, men det är ju så också. Man får
fick ni pengarna tillbaka?
Nej, vi funderade på, ska vi byta hotell? Men vem fan hade tjänat på det? Om man hittar någon plats, för det är ju rätt fullbokat, så hade vi fått betala dyrt som fan för ett lokalt hotell. Men de där andra pengarna hade vi inte... Ja, tjat om att få tillbaka, jag vet. Han försvann sen i bilden, för han åkte tydligen hem nästa dag. Men personalen på hotellet, de var oerhört vänliga. Nästan till fjäsk i vissa fall för oss, för att de tyckte det här var fruktansvärt pinsamt, va?
Men nu kanske de får sparken för att du säger så.
Det kan man väl inte göra för att man säger att de är hyggliga.
Han gillade ju
inte. Ja, han lyssnar inte.
Men då i så fall säger jag att som journalist måste man vara konsekvent.
Ja, men det jag menar med att du funderade aldrig på att hänga ut hela bolaget.
Nej. Dessutom är inte jag ansvarig utgivare på Aftonbladet. Så att, det hade i så fall varit en fråga för dem. Men jag tycker det blev lagom som det var.
Det visar sig att den här killen är en visa i resebranschen, och det här är ju sån här som man ser, det här är ett modus operandi. Det är sällan sånt här händer första gången. Det visade, jag fick mejl från folk som har jobbat där. Jag fick mejl från flera andra konkurrerande resebolag. De hade fått lite problem. Mm. Så jag fick göra någon form av uttalande att nej, det här handlar inte om det bolaget. Jag vill inte att de ska drabbas. Mm. Om det bolaget, det här får ni använda hur ni vill. Liksom. Mm.
Men det, för att återkomma till det vi var. Men det nu är du ju ordförande för Publicistklubben.
Ja.
Du tycker man ska hålla på alla de här.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kodarna och allt det.
Ja, det är väl nödvändigt att säga, även om jag inte är någon expert på pressetik, men det var de här vanliga reglerna, man ska inte ta ut och man ska höra båda sidor och alla de här, det är ju rätt, tycker jag, är självklarheter.
Mm.
Och det gäller...
Alltså ett problem som jag ser det är ju då, jag hamnar ju då, alltså jag är ju ganska van. Att hamna i
trubbel. Ja. Vad beror det på?
Vad beror det på? Det är djupt orättvist, ska jag säga.
Ja, det är samhällets fel.
Det är inte samhällets fel. Det är vissa människor i kulturvärlden som...
Eller att du pratar innan du tänker ibland.
Nej, jag pratar aldrig innan jag tänker. Jag pratar alltid innan jag tänker.
Men i kulturvärlden finns ju inga kotterier.
Där finns en massa kotterier. Det är ungefär som du tänker i Italien, i Pisa. Nej, i Siena. Man har olika kvarter mot varandra.
Ja, ja, ja.
Du ska hata...
Eller förortsgäng i Stockholm, ja. Ytterområden.
Det är på samma sätt i kulturvärlden, fast värre. I förorten och så, va?
Ja, men där skjuter de varandra. Nej, det gör ni inte i kulturvärlden.
Nej, inte än. Nej, men alltså, jag kommer ju då från så här hyreshusområdet.
Ja.
Och där var det ju slagsmål, va?
Ja, ja.
Men det var rent. Man sparkar inte på den.
Ja, det låter som gamla.
Ja,
det
gamla
på min tid för att ja, vara varandra gammal. Riktigt avsedel. Man sparkar inte på någon.
Nej.
Som... Det kanske ligger något i det.
Jo, men faktiskt. Ja, ja. Du gått ut. Jag hade sänkt på något.
Ja, ja, ja.
Nej men alltså, i kulturvärlden, där hugger man varann i ryggen.
Tanken flög genom mitt huvud, men jag tror det var väldigt bra att det inte blev något. Det var nog väldigt lyckat.
Ja,
nej, men förlåt, alltså, man hugg, i kulturvärlden hugger man varann i ryggen istället. Ja. Det är så, ja.
Och det är det som har varit problemet med, och i de här MeToo-tiderna, va, så är det ju faktiskt så att, alltså jag är ju man ska ju inte säga så, för det kan ju vara någon som lyssnar och vill hämnas på mig.
Mm.
Men jag är ju allmänt villebråd, va.
Mm.
För de hatar mig, va, ganska många.
Mm.
Och då ringer då DN upp mina kompisar, kollar mina gamla flickvänner. Mm. Jag har ju inte gjort någonting för
det.
Jag har ju tvärtom varit så gentlemanmässig att när jag såg
chevaleresk,
att när jag såg en kille tafsa på en tjej på en fest, det var inte mina tjejer, va?
Nej.
Killarna gjorde ingenting. Så jag rörde en tjej till, så klippte jag till det.
Ja, ja.
Och så gjorde jag det.
Det är väl rimligt.
Men han var ju mycket större. Han droppade ner mig och sa, ger du det nu? Ja, vad fan ska jag göra? Du är större än mig.
Ja.
Ja, men där, till den fören, det här när jag sa med exhibitionist, du verkar inte ha den här narcissismen som man jämför med, alltså typ så här, om man se på din generation. Nu är typ Gio och GV lite äldre än dig.
Ja.
Men om man ser att alltså, ni tre ser som kanske lite såhär...
Nej, maestros. Jämför med olika. Jag når inte upp till deras höjder.
Nej, de skriver böcker och det är inte du. Men de har... Men ni ses alla som lite macho.
Ja,
och när någon bråkar med GV eller Gio...
Mm.
då förlåter inte de det. Då blir det så här vendetter i skriven.
Nej, men de förlåter också på sikt. Alltså.
Jo, men
de
ska ändå,
båda har gjort flera gånger, vad jag kan minnas. Ja. Men jag tror det där machomyten i den månen finns som mig. Den har jag levt gott på. Om ni lovar att inte säga det till någon ska jag säga att det börjar rinna tårar på mig om jag sitter och ser en dålig tv-serie när stråkarna kommer och så. Mm. Men jag kan inte rå för det, men så är det. Man försöker dölja det en stund, men det går inte.
Vad menar du leva gott på det?
Ja, i den mån det har varit någon machomyt och så har jag lite konstigt så här, köttigt utseende i ansiktet och så. Då folk tror att jag är arg hela tiden, men det är ju ett lyte snarare, va?
Nej, men jag menar att om någon kritiserar dig så går inte du igen på den personen.
Nej, men jag
kan ta ett exempel. Som Leo som jag gjorde boken med. Från Katarina. När han skrev en insändare och skrev till Geva att det är jag som är Gatans professor. Du kan ingenting om det här.
Typ,
då gör GV i nästa program. Den där Leo kommer aldrig bättra sig. Släpper man ut honom så är han kriminell. Trots att han har fått undersökningar på fängelset att nu är han helt rehabiliterad. Han har inget narcissistiskt. Han är rehabiliterad. Men då måste man ge igen hela tiden. Och jag kan se samma sak på Geo GV, eller på de två, att de ger huggskott tillbaka om de jävlas med dem hela tiden.
Jag kan släppa, alltså ibland tänker man, jag har inte min tid till det priset. Man ska, alltså alla, vad heter det, ibland man ska välja sina krig, va? Alltså om jag får kritik så respekterar jag de jag respekterar, då tror jag fan det är bäst att lyssna eller försöka lära av det eller argumentera emot. Är det idioter, i mina ögon idioter, då skiter jag i det. Därför, alltså det var när vi startade programmet Trolljägarna, så var det en i din kulturvärld.
Det var ju bara en tidsfråga.
Men då var det någon i sån här kulturknutte som skrev någon stor historia om att det här var så hemskt och det var liksom arbetarklassens frustration som kom till uttryck i det här näthatet på något jävla sätt. Jag tänker säga svar, det här är bara trams. De ringde och frågade, ska du svara på den artikeln? Nej, så jag skiter. Jag har inte min tid till det priset. Men det är bara dumheter.
Dit jag ville komma med att det känns dit jag ville komma med att det känns som att du har en väldigt bra självkänsla. Du är inte lättkränkt.
Nej, det är jag inte. Jag behöver inte klaga.
Trots att du är tuff. Annars brukar du vara så här på tuffa människor.
Nej, men jag är inte lättkränkt. Jag kan bli ledsen om någon kritiserar mig eller om jag då tycker jag att det ligger något i kritiken, för att vad fan ingen jävel är perfekt, va, allra minst jag, men alltså är det idiot eller sådana jag inte bryr mig om som kritiserar, då jag orkar, jag skiter, låt dem hålla på. Det gör inte mig någonting. Och när det är så här krångliga resonemang, jag råkar ju veta att det inte alls är, av de exempel som jag har sett, det handlar inte alls om frustrerade människor i arbetarklassen. Det finns sådana också. Mm. Men många av de här människorna som ägnar sig åt att förfölja andra, ofta helt oskyldiga människor, det är totala losers som säkert är frustrerade, men avståndet, alltså IRL som det heter, skulle de aldrig våga vara så kaxiga mot någon eller vara så jävla oförskämda eller till och med kriminella genom att hota och sådär som de är, utan det sitter de framför sitt tangentbord, och det där har något med avstånd att göra. Jag tänker på den här Englunds, den där Tystnadens historia. Har ni läst den? En essäsamling. Den byggde på en artikelserie han gjorde i Expressen som han utvidgade då. Var ut en fin liten bok som är Tystnadens historia och andra. Han skrev om gemets historia. Han skrev, lite folkbildande essäer. Han skriver om handeldvapnets historia där. Om hur de från spikklubbor, hillebarder, allt vad de hade. De ställde upp sig och så hade de ihjäl med handeln. Grisigt, fullkomligt vidrigt för alla inblandade. Hur de så småningom efter 80 handgrepp kunde ladda en musköt och så ha ihjäl, eller åtminstone försöka ha ihjäl en människa på sig 50 meters eller 80 meters avstånd. Och så om du extrapolerar det och går till de här som sitter i bergrum i Florida idag och bombar afghanska bröllop, va?
Det är samma fenomen på något sätt. Du får ingen empati. Det finns det historiska exempel på att man kan ändå handgripligt slakta folk från tredje rikets tid och så ändå gå hem och odla rosor och gulla med barnbarn. Men här blir det ännu lättare på grund av avståndet. Och det är avståndet framför, när man sitter framför stjärnet, tangentbordet i ett mörkt rum. Och då blir, alltså, det gör att man ingen empati, ingen kontakt med den man går på. Det är ofta helt okända människor. Men tillbaka till resonemanget där om arbetarklassen. Det är alla möjliga människor som håller på med sånt här. Och de flesta gör det ju dess bättre inte. Men det är svårt att kategorisera dem. Det är väldigt mycket högerextremister och det finns trollfabriker. Och de sätter igång drev och så här. Där är FOI undersökt och gick igenom 6 miljoner kommentarer på högerextrema sidor och visade att det var något 30-tal människor som har initierat en mycket stor del av alla de här kommentarerna och dreven.
Jag fick ju 3000 på en krönika. Ja, och då spårade det för många var hårt.
Ja.
Då var det 6 stycken.
Ja, jag vet. Det är organiserade drev. Det finns till och med uppgifter om att hela det här toaletten Flashback styrs. Mm. Alltså de placerar moderatorer och sådär. JMG, alltså Journalistskolan i Göteborg, har gjort liknande undersökningar och FOI gjorde då en också åt SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det visar att 20% av kommunstyrelseordförande undviker att ta upp vissa förslag eller driva vissa frågor för de är rädda för skitstormar. Och när man kan konstatera det, Journalistförbundet har också gjort en sån undersökning som visar att tyvärr många journalister viker sig därför att de orkar inte med konsekvenserna. Då är det här den delen av det fenomenet på nätet, så då är det ett de facto hot mot demokratin, anser jag. Mm.
Men där ger du ju då tillbaka istället för att skriva en krönika. Nu håller du på med trolljägare. Ja, och där är det ju inte bara högerextremism, utan när du spårade på MeToo så var det ju kvinnor på universitetet, akademiker,
ja, alla möjliga. Ja, visst. Det var inte just i Trolljägarna vi gjorde det, men vi gjorde ett sånt här 200 sekunder och så ett program som jag och två fruktansvärt duktiga tjejer som gör det tyngsta jobbet. Kristina Eblom och Linda Molin, de är fantastiska att jobba med. Vi har så jävla kul också. Men vad fan sa vi? Jo, det var ju 200 sekunder då, ett litet format som vi har gjort Aftonbladet och Via Fri. Där gjorde vi det och tittade lite grann på de här så kallat hemliga Facebookgrupperna där fina mediemänniskor och teatermänniskor och så här, far iväg och bär sig åt som värsta jävla såna högerextremistiska busar, drar snabba slutsatser och kallar utpekade män för svin och så här. I det fall vi tog upp så gällde det en påstådd våldtäkt som skulle ha skett för 25 år sedan. Mm. Där det är extremt delade meningar om vad som hände, så att jag ringde bara upp några av de här mer framträdande vid de här Facebookgrupperna då. Och frågade, kan du berätta för mig vad som hände den där natten för 25 år sedan? Nej, ingen aning, säger jag. Ja, men du har ju skrivit så här och så här. Ja, jag trodde det var en hemlig grupp och så här. Det betyder att man kan uppträda på olika sätt.
Ja, det här
var folk som jobbar på Sveriges Radio. Det var folk på stora tidningar, på universitet och så vidare. Snacka om hyckleri.
Ja, nej, men alltså, jag är så konservativ. Jag är ju vänster och konservativ.
Ja, det är kanske en bra
kombination. Och jag går emot internet när det kom.
Ja, men det tror jag. Det kommer du dör i Don Quixote. Ja, det är Sancho Panza.
Men jag håller på att lära mig internet nu.
Ja.
För jag har inte vågat innan.
Nej.
Förstår du? För jag är så rädd för förändring.
Om du väntar för länge så kommer AI och tar det.
Nej, jag upplever det här. Jag tyckte livet, mellan jag är född 55. Och man kan säga att jag minns saker och ting från 58-59 någon gång, va? Mm. Och då hände det inte så jäkla mycket annat än tvn kom. Och jag var så liten när tvn kom. Mm. Att jag minns inte så mycket hur tiden var innan. Men mellan tvn kom och 1990. Mm. Så det som hände, det var ju att färg-tvn kom. Men det gjorde ju inte så jäkla mycket med ens psyke.
Nej.
Och sen kom automatiskt telefonsvar. Det påverkade min vardag lite grann. Okay. Det måste jag säga. Mm. Sen var det ju lättare att resa. Men det märkte inte jag så mycket av, för jag var tillhör den första generationen som kunde åka på internet.
Alltså 71.
Interrail menar
du? Interrail. Nu vet ingen vad Interrail är.
Nej, men det var, då ska vi förklara för lyssnarna. Det var att man köpte ett kort som man kunde åka fritt i hela Europa på tåg en månad. Och det var ganska billigt.
Ja, jag rymde hemifrån när jag var 15 år till hela Europa.
Ja, ja. Jag sommarjobbade då en månad för jag fick råd med det här kortet och sen var jag ute och åkte. Det var jävligt kul.
Det var bra grej. Det var väldigt bra. Alltså, men jag visste ju inte hur det var innan, förstår du? Nej. Så i mitt liv så ända fram till 1990... så tyckte jag att allting var så likt.
Statiskt.
Det var statiskt och bra. Mm. Och inga, alltså, det var mina formerande år då.
Ja, ja.
Alltså, 1990 var ju, fan, då var jag 35 år.
Ja, ja.
Sen började det hända, först där, vad heter det, heta linjen. Som jag gick aldrig in på, det tyckte jag var snuskigt.
Men det var mer, tror jag, för yngre än...
Ja, det var yngre än mig, ja. Och sen så kom det där chattet på... internet och det här va. Mm. Och jag tänkte, men det här kommer att slutända med förskräckelse. Mm. Därför att jag tyckte det var okej med internet för forskare.
Mm. Var det när jag så det började.
Ja. Men vad fan, jag gick till KB när jag ville ha veta grejer. Jag var ihop med en tjej som var kliniskt depressiv. Men hon var inte mandepressiv, hon var bara depressiv. Så jag gick till KB och sa, jag har ett problem. Min tjej är väldigt deprimerad. Kan jag få fram material om det? Så tre dagar senare så hade jag en punkt, tidskrifter och böcker som jag pluggade på.
Ja.
Och jag beställde ibland fram böcker från Amerika, från Library of Congress.
Ja, visst.
Jag var intresserad av en kardinal på 1000-talet, Sankt Petrus Damiani. Det tog en månad med jag fick boken.
Ja, nu idag så gör du det där med några knapptryckningar. Du slipper de där tre dagarna.
Men alltså, varför ska jag... slippa tre dagar. Jag har väl inte bråttom heller?
Nej, men jag har det. Så jag gillar ju det där.
Ja, men det fattar jag. Men alltså, som jag... först nu har jag behov av internet.
Ja. Men du vet, jag säger att jag ska skriva en text. Mm. Och så ska jag kolla upp ett årtal. Förut fick man gå då till... man hade en encyklopedi hemma och börja rota i den. Och så. Det kan ta 5 minuter. Det kan ta 10 minuter innan du hittar rätt. Och så. Nu bara tjuff, slår det så här, pang, pang. Det är det, och så får du kolla, man måste ju vara väldigt källkritisk. Men du vet ju vilka källor som är pålitliga och vilka inte, och så får du ditt jävla årtal. Och det effektiviserar ju extremt mycket och gör livet och tillvaron lite lättare.
Men
tycker jag.
Sen är jag rädd, jag känner en kille som är fördelningschef för norra Europa plus Ukraina för världens tredje största datasäkerhetsföretag.
Ja.
Han sa det, nej Stig, du är ganska klok. Du har många fiender. Vem som helst kan gå in i din dator. Om
ja, så är det.
Och de kan stoppa in grejer som du aldrig upptäcker.
Nej, det är
och
sant.
Sen så blir du åtalad.
Ja. Så kan det vara. Det har säkert har folk satt dit så på ena eller andra sättet genom att någon jävel har slängt in grejer i deras datorer och angivit dem. Jag tror inte det är så vanligt i Sverige. Jag hoppas inte det. Det tror jag inte. Men i andra länder är det säkert ett enkelt sätt att sätta dit folk. I Ryssland sätter de ju dit politiska motståndare. Det är alltid skattebrott och det kan de få till på ena eller andra sättet. Va? Med alla såna här diktaturer eller extremt auktoritära samhällen. Och så, de har ju sina olika knep att försöka hålla folk i schack. Va? Och det där skulle ju mycket väl kunna vara ett effektivt och väldigt billigt sånt. Mm. Du behöver ju inte plantera grejer fysiskt hemma hos folk eller i deras fickor. Så utan du kan ju bara låta någon sån där dataungdom som du har på din sida leverera det där. Samtidigt är det ju så att hade jag något väldigt känsligt material, en källa som måste skyddas eller något sånt där, då skulle jag överhuvudtaget inte lägga in det i burken.
Nej.
Eller mejla om det.
Nej, men jag har en dator som jag inte kan koppla till internet.
Ja, där kan du ju...
Ja, men vart vill vi komma här?
Nej, men alltså risken med internet. Jo, alltså det som har hänt nu under den här senaste MeToo-tiden där fler och fler människor dras upp, 20 år gamla, 25 år gamla. Har kvinnorörelsen gått, som jag upplever det, gått bananas?
Nej, det tror jag inte att den har. Jag tror att det är delar av den. Men det finns en... alltså jag tycker att det där var en jävla bra grej generellt. Men som i alla så här revolutioner och sånt, så äter den sina barn. Mm. eller vissa barn i alla fall, och de blir blodiga på ett sätt som det kanske inte hade behövt bli. Det beror ju på ett tryck. Det är ju faktiskt så att kvinnor har ju inte tagits på allvar när de har kommit med den här sortens anklagelser, och det är ju en bakgrund till att det här plötsligt så smällde korken iväg och det bara bubblade ut, va? Det blev liksom okontrollerat. Det som nu jag tycker i med eftertankens kranka blekhet där, det är ju det att vissa av de här yttringarna förminskar ju kvinnor så till den milda grad, nämligen att den här historien om, eller tänkesättet att en kvinna äger sin egen berättelse och så här, ungefär som att en kvinnas utsaga skulle aldrig få ifrågasättas bara för att hon är kvinna. Det tycker jag är förminskande som fan mot kvinnor. Det är att betrakta dem som lägre stående.
Med det sagt så kan jag säga att i samband med den här rörelsen så frågar jag kvinnor i min närhet, som jag både alltså i min släkt och bekanta, och säger, men det här är ingen nytt för fan. Man kan ju inte gå på ett ställe utan folk nyper en i arsle eller börjar kladda och sådär, va. Och jag blev förvånad, ja, att det var så mycket. Det borde man ha fattat tidigare. Men nu är det ju så att snuskhumrar som håller på det där sättet, de döljer ju. Det är svårt att se kanske på en fest. Men jag skulle reagera, men fan, en örfil då?
Ja. Ja.
Pang!
Ja.
Och ställa till, men nej, men inte ställa till en scen och det är sådär, va. Och det beror ju på att det är ingrott. Alltså det har ju varit så jämnt, så att säga. Och då förstår jag att det är svårt för en enskild kvinna i en viss situation, där en massa social konvenans och skit, va. Att ge en sån förövare en örfil, det har jag full förståelse för.
Ja, men sen kan det ju bli liksom som en skådespelare jag vill jobba med i pjäsen, där gick det drev då den här personen är 30 plus. Han har tagit en tjej på låret när han var 20.
Mm.
Och sen har då tjejen sagt, det här är inte okej. Han har misstolkat situationen. Och då har han genast bett om ursäkt.
Ja, ja.
Men det på de här slutna forumen som du pratade om, som ni bland annat hade kollat.
Mm.
Det gås emot honom nu.
Jo, men jag säger att det är många det som åker med.
Sen kan jag förstå sig med det här med internet att det blir helt att vem som helst kan
det. Jo, men det betyder ju också det. Jag gick tillbaka till den här tomten som skrev att Trolljägarna var ett hemskt program för att det riktar sig mot den frustrerade arbetarklassen och så.
Mm.
Då ser du, det är ju inte det handlar om. Det är ju inte de som... Det är ju inte så att det är arbetarklassen som ägnar sig generellt åt näthat eller hot och så. Det där finns, det har med individer att göra. Det förekommer precis överallt. Jag fick en riktigt jävla rasistiskt skitmail från en gubbe som satt i styrelsen för ett mellanstort byggbolag. Han har förmodligen suttit i påskfylla och skrivit någonting, va. Men jag tyckte synd om fanskapet, så jag mejlade till alla i hans styrelse och sa att den här människan är knuten till er. Jag tror han behöver stöd och hjälp.
Mm.
Och det fick han, för han blev sparkad direkt ur styrelsen. han har mejlat mig sen någon gång senare och tyckte att jag är ett infernaliskt svin och så vidare. Det orkar inte svara på. Han fick kanske en tankeställare. Men man kan ju agera på olika sätt. Och det säger jag orkar vanligtvis inte. Bara sån här skit man får via mail och så. Jag orkar inte bry mig.
Nej, men jag fick ju på 90-talet, va, då fick jag efter det här uttalandet av 13-åringar, va, så fick jag hot från nazisterna. Och de går ju ibland från ord till handling. De här skickade i min brevlåda värderat kuvert med avföring. Och blod.
Ja. Du ska ju veta att alla som uppger sig vara, det är inte alltid den gruppen som är avsändare. Som, jag vill inte ta dem i försvar på något sätt. Men det är väldigt många som tycker de är kaxiga genom att kalla sig det ena eller andra. Men det är inget kul att få skit i brevlådan.
Nej, men alltså, jag vågar inte ha min katt hemma. Jag har ju katt. Och han fick ju bo hos min kattvakt i 2 månader. Ja. Jag tänkte kasta en brandbomb.
Ja.
Så om jag hoppade 3 våningar, jag överlever, jag bryter ju benen, men jag överlever. Tror jag.
Men du, när du gör det här med Trolljägarna nu till exempel, du får ju hot och sånt på det. Är du inte rädd för det då?
Nej, men jag är inte så rädd. Och det är inte för jag är stöddig eller så, utan jag tror att tomma tunnor skramlar mest, va. Och är det någon som är ute efter den på riktigt,
byt hatt. Om jag skulle vara ute efter någon på riktigt och vara riktigt ond och illvillig människa, inte fan skulle jag varsla.
Nej.
Det är bara att slå till direkt. Jag skulle aldrig varsla. Det är ju jättekorkat. Mm. Så jag försöker tänka lite mer rationellt på det, va. Sen, de farliga tror jag inte är de här, utan det är såna här i utkanten som kanske är psykiskt labila och plötsligt ska vara någon jävla tarsan och sådär, va. Eller samla poäng och så. Men ja, jag har då vidtagit en del försiktighetsåtgärder som det heter, och jag säger inte vilka.
Nej. Ja, men ja.
Ska vi sluta då?
Ja,
det var så bra slut.
Det blir ju tjatigt kanske.
Men det var bra slut.
Slutligen vill jag påminna er att man kan vara med i utlottningen av min senaste bok Svenska mordhistorier, som är dramatiseringar av Sveriges populäraste podcast, genom att mejla till cyrilochstig@gmail.com vilket rovdjur man skulle vilja vara. Till den adressen cyrilochstig@gmail.com kan man också anmäla sig till vår skrivarkurs som kommer vara 4 dagar i Stockholm i maj.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.